Ja, idag är det ju sista predikan då utifrån Världshälsoorganisationen WHO:s 8 dimensioner för existentiell hälsa, eller spiritual health som man säger på engelska. Och som vi då verkar ha tappat bort i Sverige ganska mycket. Jag har sagt innan det här, men eftersom Folkhälsomyndigheten, eller regeringen gav i uppdrag till Folkhälsomyndigheten innan sommaren att hitta de här och implementera dem i vår svenska hälso- och sjukvård. Och vi har haft uppe några av de här dimensionerna, det här med gemenskap och tillhörighet. Vi har haft uppe frid, att kunna få känna frid inom sig. Förra söndagen så var sjukhuspastorn här och pratade om utifrån begreppet hopp. Och det är viktigt det här, för det, enligt WHO så påverkar det här vår hälsa i stort, vår fysiska hälsa, vår mentala, själsliga hälsa, psykiska hälsa och vår sociala hälsa. Det påverkar liksom allting. Och här är ju ett område som här passar vi ju in som kyrka. Spiritual health, existentiell hälsa. Vi passar in här. Och idag så ska vi prata om dimensionen helhet, eller ska jag prata om. Och den beskrivs ungefär så här: en samhörighet mellan det fysiska, mentala och det känslomässiga. Att det jag tänker, känner och gör hänger ihop. Att livet hänger ihop helt enkelt, att mitt liv hänger ihop. Ju mer mitt liv hänger ihop, desto bättre mår jag. Och var finns det något om det i kristen tro, kan man fundera på. Kan tron på Jesus ge mig mer helhet i, liksom, i mitt liv? Ja, men då tror jag det. Vi gör ett försök i alla fall. Att det faktiskt är så. Och då ska vi se på 3 delar av livet där tron på Jesus kan dra oss in mot att få uppleva en större helhet i våra liv. Och det första då, det är ju som jag tror många av oss märker, att vi lever i en tid av polarisering. Kanske till och med ökad polarisering mot vad det har varit, i alla fall i närtid så att säga, under våra levnadstider kanske. Och det räcker ju att man kollar på nyheterna. Det är ju snart val i USA och det får ju väldigt mycket medieuppmärksamhet. Och det får ju också mycket medieuppmärksamhet vilken polarisering det är i USA, till exempel. Eller så kan man kolla på åsikterna i Sverige kring Hamas terrorattack mot Israel för drygt ett år sedan nu. Och Israels liksom respons på det för att försvara sig mot Iran och liksom proxyorganisationerna så att säga då. Mellanhänderna. Jätteolika åsikter. Polarisering. I Bibeln så beskrivs djävulen, diabolos, vara den som splittrar. Ordet betyder faktiskt att kasta isär. Alltså att, liksom, som att man, någon som, ni vet, man river tag i något och så bara kastar isär det så det flyger åt alla håll och kanter. Ungefär så. Så lite krast skulle man kunna säga att polarisering alltid är ett uttryck för den onde, för ondskan i världen. Sen säger jag inte att alla som driver på polarisering på något sätt påverkade av ondskan, men i det stora hela så är polarisering, det finns något ont i det. När Jesus beskriver sig själv som den gode herden i Johannes 10. Det blir många små korta bibelord, men Johannes 10, vers 11 och 12. Så säger Jesus så här: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Ska vi ta någon vargdebatt här? För det kan också bli polariserat. Det finns säkert de som är både för och emot vargarnas vart de ska få bo och hur mycket de ska få föröka sig och så vidare. Men Jesus tar ändå bilden av varg, och då är vargen den som skingrar, den som drar isär. Och när Paulus skriver till Titus, det är ju långt bak efter alla Timoteus brev och grejer, så kommer Titusbrevet, och där så skriver han i kapitel 3 och vers 10 och 11: den som vållar splittring ska du vägra och befatta dig med efter den första och andra tillrättavisning. Du kan vara säker på att han har gått vilse och är en syndare som har dömt sig själv. Och lite samma andemening i sista kapitlet i Romarbrevet, när Paulus skriver till de kristna i Rom, i Romarbrevet 16 och 17. Så skriver han: jag uppmanar er bröder att se upp med dem som vållar splittring och lockar till avfall från den lära som ni har undervisats i. Håller undan från dem. Splittring och polarisering, det beskrivs nästan alltid som något negativt i Bibeln. Det är inte positivt. Det är inget Gud liksom vill ge, splittring och polarisering. Matteus evangeliet. Vad sa jag nu? Matteus kapitel 12 och vers 25. Så är det ännu ett sånt där. Då är det Jesus som pratar. Matteus 12 och vers 25. Då säger Jesus så här, att det är lite taget ur sitt sammanhang. Men då säger han: varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Men om då ondskan liksom är det som beskrivs i Bibeln som det som splittrar upp, som kastar isär, som drar isär både samhällen och oss som individer, så framställs då Kristus som den som helar, den som förenar det som har polariserats, den som liksom drar ihop det som har gått sönder igen, som liksom samlar mot mitten. Och Jesus är ju sann Gud och sann människa. Så framställs Jesus i Nya testamentet. Jesus håller ihop allt det här i sitt eget liv. Och genom historien så har det många gånger försökt dribblas bort att det här att Jesus är både sann Gud och sann människa. Framförallt genom historien i alla fall, att Jesus verkligen skulle vara Gud. Hur skulle Guds rena helighet då kunna kombineras med en vanlig människas tankar och handlingar? Som går på toa, tappar tålamodet, funderar på livets mening. Då har man liksom tänkt många gånger i historien att det går inte, man kan inte få ihop det där. Johannes skriver i första Johannesbrevet, de är ju ännu längre bak i Bibeln, kapitel 4 och vers 1-3, då skriver han lite om det, just säkert som en viss respons på just de tankarna liksom. Mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om de kommer från Gud, till många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrist ande som ni har hört ska komma, som redan nu är i världen. Så Jesus har kommit i mänsklig gestalt. Jesus var verkligen människa också. Men antikrist i det här sammanhanget då, alltså den som är emot Kristus, det är den som istället splittrar, framställs det som. Så det är som att det finns en inbyggd kraft i Jesus att centrera, att hålla ihop livet till en helhet. Och då tänker jag att Jesus vill också hålla ihop ditt och mitt liv till en helhet. Idag så kanske vi oftare ifrågasätter Guds gudomlighet. Var Jesus verkligen Gud? Var han inte bara en schysst människa som snackade bra grejer? Drog ihop en hel hög med one-liners som människor har kommit ihåg sen. En bra lärare. Gud som i mänsklig gestalt, det låter lite för galet. Men då, om man tänker så, då plockar man bort Jesu anspråk på sig själv. Då tar man liksom bort det Jesus säger om sig själv i Bibeln. Då tappar man bort faktiskt hela kärnan i kristen tro. Så Jesus är både och, han håller ihop. Och man kan ju också tänka att det ligger i hela Guds identitet. För som kristen så har man ju i alla tider sagt och trott och tänkt att ja, men vi tror på en Gud. Men en Gud som visar sig i Fadern, Sonen och Anden. Det som vi brukar kalla treenigheten. Det hänger ihop. Gud är i sig själv en gemenskap som hänger ihop. Man tror inte på tre gudar när man är kristen. Man tror på en Gud. Men Gud är en helhet. Ja, men hur är det med oss då? Vi är människor. Ibland kanske det känns som att livet inte hänger ihop. Det spretar för mycket. Och en del kanske till och med ordnar livet medvetet så att det inte ska hänga ihop. Man är liksom en person på jobbet och en person hemma. Eller man är en from fasad i kyrkan och en annan på jobbet. Eller man har en lugn attityd utåt men kokar nästan sönder på insidan. Och Bibeln beskriver ju oss människor också som en helhet. Så om vi lever ett liv i Jesu efterföljd så borde det som WHO beskriver, att jag tänker, känner och gör, så borde det hänga ihop verkligen mer och mer. Första Thessalonikerbrevet så skriver Paulus till de kristna i grekiska staden Thessaloniki. Och då i kapitel 5 och vers 23, det är precis i slutklämmen på det brevet, så skriver han som en liten hälsning till dem där, en slutönskan, och skriver han: må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläkt när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han ska åstadkomma det. Han ber att deras ande, själ och kropp ska bevaras hela. Man skulle också kunna tänka hela, att det ska bevaras så att det hänger ihop. Att de ska bli helgas, det betyder ju att man blir mer lik Jesus. Det är ett gammalt ord, men om man ska förenkla det lite så kanske man kan säga att det betyder att bli mer lik Jesus. Mer av liksom de egenskaper och hur Jesus mötte människor och allt det, liksom, det får påverka mig. Och så skriver han då i den vers 24 där att man kan längta efter det, man kan liksom jobba efter det, man kan sträva efter det, men man kan inte göra det själv, man kan inte riktigt åstadkomma det själv, utan det får man lägga liksom och tänka, ja, men Gud är den som gör detta i mig. Det är inte jag som ska prestera det och göra det. Jag kan längta efter det, men det är Gud som gör det. Han är trofast, han ska göra det. Och det är liksom inte bara någon del av dem, deras andlighet som ska helgas, eller deras själ eller så, utan det är hela dem på alla livets områden. Och då kommer de må bättre, då kommer vi må bättre idag. Om vi helgas så kommer vi må bättre. Då liksom matchar det WHO:s beskrivning av helhet i livet. Och emellanåt så har ju kristen tro påverkats av den grekiska synen på människan, där man delar upp det kroppsliga, fysiska som något mer negativt och liksom kanske andliga, själsliga som något mer positivt. Och framförallt inom det som man kallar för gnosticismen, som det var aktuellt mest de första århundradena fram till 300-talet ungefär i kyrkans historia. Då det liksom blev någon sorts mix mellan grekisk, hellenistisk mystik och kristen tro. Och då kan man tänka att de såg nästan Jesus som en mer mystisk person som kom med hemlig kunskap, och han var inte en människa på riktigt, för det fysiska var negativt och ont, han var liksom bara skenbart en människa. Och då fanns liksom ingen helhet i det tankesättet, fanns ingen helhet varken hos Jesus eller hos oss människor i människosynen. Det hängde inte ihop, utan det drogs isär istället. Då skulle man söka den här dolda kunskapen som skulle befria oss från det materiella och fysiska. Och idag så kan man kanske ana det här lite i många former av nyandlighet. Ibland kan det även dyka upp i kristna sammanhang. Men det är inte så Bibeln berättar om oss, utan i Bibeln hänger vi ihop som människa. Vi hänger ihop. Tredje, det för oss lite in på tredje punkten. En ökenfader sa så här en gång, det var de som levde i första århundradet i öknen i Egypten, som drog sig undan och bara sökte Gud. Allt som går till överflöd kommer från demonerna. Allt som går till överflöd kommer från demonerna. Det kanske man kan hålla med om man tänker för mycket alkohol, ja, det blir inte bra. För mycket socker i sötsaker, det blir inte heller bra. För mycket, ja, vad ska vi hitta på? Ni kan tänka själva. Min fru tycker att jag dricker för mycket mjölk. Det tycker inte hon blir bra. För mycket mjölk kanske inte heller blir bra. Inte när man är 50, plus 50 i alla fall. För mycket, ja, ni vet. I första Petrusbrevet 5 och 8. Det är före första Johannesbreven. Första Petrusbrevet 5 och 8. Då skriver Petrus där så här: var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. I en latinsk översättning, Vulgata, så översätts det så här att djävulen, inte att djävulen går omkring, utan att djävulen går i cirkel. Djävulen går i cirkel, alltså går runt i cirkel. I omkrets, skulle man kunna säga. Och då kan man ibland tänka att djävulen börjar i det lägsta i våra liv. I våra mörkaste tankar och begär kanske, och försöker fresta oss. Men om inte djävulen har framgång där, så går det runt till det längst upp istället. När det blir någon sorts idel andlighet, överandlighet brukar man kalla det. Fast det kanske är ett dumt ord egentligen. För det kan ju egentligen aldrig bli för lite av den heliga ande i våra liv. Men skenandlighet är en del som kallar det. När det blir så andligt och allting så att man tappar bort det mänskliga till slut. Och då kan man tänka att om djävulen går omkring som ett rytande lejon, eller går i omkrets, går i cirkel, så är det i kanterna. Ondskan vill alltid dra isär och polarisera. Men Jesus finns, liksom Jesus, det är klart Jesus finns i kanterna också, men framförallt så finns Jesus i centrum, i mitten. I Matteus 18 och 22 så säger Jesus: där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Mitt ibland dem. Och då kan man ju tänka, ja, men han är där liksom. Men om man vill tänka rent bokstavligt, så kan man ju tänka att det är tre pers liksom, och så är Jesus mitt ibland dem. Han är i mitten. I sista boken i Bibeln är ju Uppenbarelseboken. Och där får ju Johannes en syn som gör att han skriver ner hela uppenbarelseboken sen. Och det börjar med i kapitel 1. När han får den här synen, han är fånge på en ö som heter en grekisk ön Patmos. Och han får liksom se en sån syn som gör att han får uppleva liksom massa som han skriver ner sen i uppenbarelseboken. Den är en mustig men lite svårtolkad bok. Men då i kapitel 1 och vers 12-13 så skriver han så här. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 lampställ av guld. Och mitt ibland lampställen såg jag någon som var lik en människoson. I fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Och så fortsätter han beskrivningen sen av det som är liksom Jesus som talar till honom. Mitt ibland lampställen ser Johannes Jesus. Så när kristna tänker att ja, men jag har hittat den fulla sanningen. Den andligheten som ingen annan har förstått eller hittat än. Eller kunskapen om Jesus som det är bara jag och kanske några till som har förstått det här. När man hamnar i det läget och kanske ofta då också börjar se ner på andra och tänka att ja, men de har inte hittat eller de är inte lika andliga eller de har inte fattat som jag har förstått eller som jag. Då är risken att man börjar tappa bort Jesus istället. Och när vi kristna splittras i falanger, det är också risken att vi tappar bort Jesus. Om man nu tänker att Jesus är i mitten, han är aldrig i ena falangen där eller ena falangen där. Det är klart att Jesus är där också, men Jesus drar alltid mot mitten. I första Korintherbrevet, det jag sa innan, det blir många bibelord. Men första Korintherbrevet, det är ju Paulus brev till de kristna i storstaden Korint. I kapitel 1 där, början. Han introducerar sig själv för de kristna i Korint. Så skriver han så här i vers 10-13. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens. Och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar ibland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Så fortsätter han sen. Har Kristus blivit delad? Nej, naturligtvis inte. Det är ju ingen av oss. Det finns aldrig någon falang som äger Jesus Kristus. Utan Jesus äger oss. Och istället då, sista bibelordet nu. Sen ska ni få lugn och ro här från alla bibelord. Det är från Efesierbrevet 4, de 6 första verserna. Istället skriver Paulus så här då. Inte att man ska säga, jag har hört till de polariseras falang hit. Utan han skriver så här. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet. En är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. En är Gud. Gud håller ihop. Så, sammanfattning. Polarisering och splittring i samhället. En uppdelning av människan. Och skenandlighet och andlig oenighet. Det är generellt alltid inte från Jesus. Men 1. Jesus är sann Gud och sann människa. Han hänger ihop. När vi helgas och blir mer lika honom så får vi också större helhet i livet. Och i församlingen så får vi helgas tillsammans. Vi får göra det här tillsammans i andens enhet och leva våra liv i centrum närmare Jesus. Och slutligen då så kan vår existentiella hälsa påverkas positivt. Ju mer Jesus, ju mer helhet, ju mer hälsa. Så vad kan vi göra idag då? Vi kan göra massa grejer, vi ska fika sen och så här. Men vi kan tillsammans, utan att se ner på varandra, tänka att vi har mer andlighet. Inte på det sättet för 5 öre, utan tillsammans. Söka Jesus. Be om att få helgas mer, att bli mer lika Jesus. Och ge Gud space i livet att faktiskt göra det också. Och mitt i våran olikhet, vi behöver inte bli lika, det är inte så. Jesus har ju skapat, och Gud har skapat oss olika som människor. Det är ju det vackra. Vi ska inte bli likadana. Men mitt i vår olikhet, inte söka oss till kanterna och liksom dra iväg från varandra, utan istället försöka hålla ihop tillsammans. Till centrum, till Jesus som är mitt ibland oss den här förmiddagen.